A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå.
Yes, extra eftertryck i sista hallåt där, för nu hallå. Jävlar. Nu är det inte vilken NHL-podcast som helst med Jonathan Onskan Ekeliv i Örby som vi hörde där och mig Per Bjurman i New York. Nej. Utan det är vår första preview av Stanley Cup-slutspelet 2023. Vi står inför första rundan det är det roligaste som finns på hela året.
Ja, det är faktiskt det. Det är nästan så att du redan nu måste riva av det här den gamla klyschan där med storebrorsan och fängelset och allt det där.
Slutspelet är grundseriens elaka storebror som precis har blivit utsläppt i fängelse och ut och letar efter trubbel.
Precis så är det ju.
Ja.
Det stämmer, det stämmer. Och jag vill också en annan gammal klyscha följa upp med då, att det är som de frustande hästarna som står vid liksom, galoppen och bara väntar på att släppas fria liksom. Och sen bara är det race.
Ja. Ja, vi kan ta den också. Det finns målvakter som kommer få se mer gummi än en död skunk på en parkway i New York.
Ja, men de där, ja, det, ja. Den hade jag nästan glömt bort, men den var bra också.
Nej, det är ju så. Alltså, just första rundan blir alltid extra exalterande därför att spelarna själva är så exalterade också. Man väntar på det så länge så de första matcherna så är det bara som att det bara exploderar. De är otroligt övertända allihopa.
Ja, precis. Exakt. För senare, som vi brukar säga också, så blir det lite mer schackspel och man har kommit in i slutspelstänket och så här.
Ja.
Men nu har man ju liksom spelat en 82 matcher, ett halvår av grundserie liksom.
Ja.
Och tänk dig Boston liksom, de har varit klara sedan december i princip. Äntligen har de något att spela för.
Ja, ja exakt. Ja, fan. De hade ju avgjort serien vid jul liksom. Ja. Det var ju helt klart. Ja. Nej, visst. Det är något helt nytt. Alltså, många har sagt det. Det finns de som inte tror på det. Men om man pratar med spelarna själva, de är så här, det är nästan som att man börjar med en helt ny sport när man kommer in i slutspelet. Det är sån jävla skillnad på intensitet och på satsning i de här jämfört med grundseriematcher.
Ja, precis. Och just det här att man möter samma lag hela tiden. Man kan liksom samma spelare, samma liksom center man tekar mot hela tiden och står och stångas vidare i tekningscirkeln och coacherna och går mot varandra och specialstuderar varandras powerplay och uppspelsfaser och så vidare på ett helt annat sätt än man gör i omgång 37 när man spelar en back-to-back och plötsligt möter det här laget. Liksom.
Ja, och det blir psykologiskt krig och snack. Och vi vet, just nu är det ju ett blankt ark, ett vitt ark alltihop, men inom bara några dygn här har vi flera så här stories gående i serierna. Liksom.
Ja.
Det har blivit, folk har blivit förbannade på varandra och det skriks och och det tacklas och det blir debatter om det där var värt att bli avstängd för och så vidare.
Ja, precis. Det är på ett sätt förutsägbart och på ett sätt helt oförutsägbart vad som kommer vara de stora storylinesen. Liksom.
Ja, det är extremt kittlande. Jag förstår inte. Jag är gammal gubbe liksom, och dessutom gjort det här nu. Det är 18-19 gånger. Ja. Och ändå blir jag, liksom, jag blir alldeles exalterad. Jag blir verkligen barnsligt förtjust.
Ja, jo, det kan jag skriva under på. Det är märkligt. Jag som pratar med dig vecka ut och vecka in här. Det händer något med Bjurman när det vankar Stanley Cup-slutspel. Så är det ju.
Ja, jag kan inte riktigt ens förklara. Jag kan sitta och titta på liksom spelschemat och det kommer som en tsunami av dopamin genom hela kroppen. Det är som en drog. Liksom.
Ja, ja. Och i det här avsnittet då ska vi ägna det helt och hållet åt Stanley Cup-slutspelet och vi ska alltså gå igenom serie för serie och tippa hur vi tror att det går. Vi kan ju redan nu säga att vi prickar ju inte in 8 av 8 rätt, för det har vi aldrig någonsin gjort. Men,
nej, det är ingen som gör.
Nej, men i alla fall hur vi tycker och tänker kring detta. Det känns ju otroligt spännande.
Ja, det gör det. Fantastiskt. Men vi ska bara gå igenom. Sen sist då så har ju grundserien tagit slut.
Ja.
Och när den hade det så då gick kvasten på sina håll. Alltså. Det var väldigt många som fick gå. Ja. Och ja, vi kan ju börja med Pittsburgh. Då. Där är ju Mike Sullivan, coachen, är kvar. Men resten av klubbledningen fick verkligen bara ta en promenad ut genom personalutgången. Det var ju Ron Hextall och Brian Burke och hela konkarongen. Tack och adjö.
Ja, där visar ju FSG Group lite handlingskraft för en gångs skull i alla fall här. Och ja, visar att det här var inte acceptabelt att missa slutspel för första gången på 16 år. Vi skulle säga också att det var inte de som anställde Burke och Hextall från början, utan de fick ju ärva dem från Lemieux och tidigare ägargrupp.
Ja, ja, det är ett rejält fiasko och slutet på säsongen vart ju, det hann vi ju prata om, den här otroligt obegripliga förlustmatchen mot Chicago hemma.
Precis.
Dagen efter vann ju då Islanders inte helt solklart på Montreal. De hade vissa problem de med, men de vann ju och tog sig till slutspel. Och ja, Pittsburgh är mycket ovana vid det här. De har inte missat slutspel sedan Sidney Crosby var 19 år.
Nej, precis. Så liksom under alla de här åren så har det känts, och det har verkligen hetat, att de hittar ett sätt att vinna, liksom. De löser situationen. Det är liksom Crosby, det är Malkin, det är Letang. De har för mycket erfarenhet, de har 3 Stanley Cups liksom. Mm. De krånglar sig över slutspelsträcket åtminstone. Och nu får de ett guldläge att möta Chicago och Columbus i sista matcherna. Det räcker med full pott i de matcherna, så har de slutspelsplatsen säkrad igen. Men de löser inte den här gången.
Mm.
Så nu är det liksom tydligt att nej, de är inte så bra längre att de kan lösa det på egen hand, utan nu måste ledningen runt omkring där ge dem bättre förutsättningar med lagkamrater runt omkring för att Pittsburgh ska vara att räkna med fortsättningsvis.
Ja, men Sullivan får vara kvar och jag kan förstå det. Jag tycker han är en bra coach. Det var inte hans fel och det var inte de här 3 stjärnornas fel heller. Det var ju att Hextall framförallt då byggde väldigt konstigt lag runt dem.
Ja, precis. Och de är ju ålderstigna. Det sa vi förra veckan. Det är NHLs mest ålderstigna lag. Men ändå, just när det kommer till storstjärnorna, Crosby har liksom över 90 poäng, Malkin över point per game också. Letang är väl den som hade lite sämre säsong, men han hade också en stroke här mitt under säsongen.
Ja,
till exempel.
Ja,
så, ja. Ja. Utan det är ju snarare liksom de här 30-plussarna som han har Hextall tagit in utöver. Jag pratar liksom Mikael Granlund. 1 mål efter traden till exempel.
Mm.
Det är ju där det måste ses över. Men jag håller med också om Sullivan. Nu har de ju sagt FSG Group där att nya general manager, vem som nu tar över, nya ledningen får ta beslut om Sullivan. Men att de själva anser att han är en av ligans bästa coacher och vill fortsätta ge honom förtroende.
Mm.
Även om då de har ju liksom inte vunnit en slutspelserie sedan 2018 Pittsburgh. Så att det,
nej, och inte, men dessutom vann de 2 finaler i rad.
Ja, med Sullivan. Så att,
ja, ja, han har ju varit framförallt en väldigt bra slutspelscoach faktiskt.
Ja.
Men du, vi går några namn på vilka som tar över, det finns det inte ännu. Men det finns garanterat många som är väldigt intresserade av att få jobben.
Ja, exakt. Få chansen att jobba med Crosby och Malkin. Det, även om det såklart är en del att städa upp där och ganska ont om löneutrymme, så är det såklart ett väldigt spännande uppdrag.
Ja, ja, men Peter Laviolette då, för han slutar i Washington också. Där heter det då att de kom fram till det gemensamt. Men jag tror ju att hans kontrakt gick, jag tror att hade han inte gått med på det själv så hade han fått sparken också. Det är liksom något vägs ände för honom där. Och jag får säga att jag förstår inte riktigt det där att han skulle vara så het på marknaden. Han har ju varit med så länge så att alltså lite förnyelse tycker jag. De här namnen som bara kommer och går och får nya lag hela tiden, jag förstår det inte riktigt. Det blir ju den här gubbklubben.
Ja, jo, han ingår ju i den.
Så, verkligen.
Det är väl det att han har lite rykte om sig trots allt att få fart på färdiga projekt snabbt, alltså kunna förvalta bra förutsättningar.
Ja, han har ju tagit lag till några finaler liksom, det har han. Men det gick ju inte alls här i Washington.
Ja, det började väl ganska bra tyckte jag första säsongen och sådär, men sen gick det väl sämre och sämre. Nej.
De har inte vunnit några slutspelsrundor.
Men nej, precis. Men det, ja. Nej, jag tror ändå att han är så
pass... Jag tycker han är ganska tråkig hockey också, faktiskt.
Ja, det är en minisågning här. En ganska rejäl sågning.
Ja, jag tycker att han kan ha fått göra sitt. Jag tycker det är roligare att hitta så här unga killar som Jay Woodcroft.
Ja, där snackar vi succé. Vi kommer ju onekligen komma in på Edmonton här senare under avsnittet. Ja, det finns ju andra nyckelpersoner i Edmonton, men Woodcroft får räknas in som en av dem.
Även Anaheim sparkar Dallas Eakins, Columbus sparkar Brad Larsen och St. Louis har bytt ut inte Berube, men väl de assisterande coacherna.
Just det, det fick vi se också. Van Rynn och Craig McTavish, apropå gamla gubbklubben.
Ja, är det några fler som, eller har jag... Nej, det var väl alla.
Nej, det är väl de som vi har sett hittills i alla fall. Jag tror inte vi har missat någon.
Det kan bli fler. Alltså, jag tycker ju att i Calgary måste de ju fundera länge på hur, om de ska fortsätta med Daryl Sutter verkligen efter den här. Deras miss, slutspelsmiss, är den största besvikelsen i år, utan tvekan.
Ja, så är det. De hade betydligt högre ambitioner och så tar de sig inte ens till slutspel. Nej. Spännande också med Trotz nu som tar över som general manager i Nashville, hur det blir till exempel med John Hines. Tränaren, ja, bara ett år kvar på kontraktet.
Jag skulle inte tycka att det var fel om de sparkade honom. Ja. Det var ju bra gjort här på slutet när de här unga killarna iscensatte en sån push. Liksom. Det var imponerande.
Ja.
Men ja, det kan bli ändring där med. Sen får vi ju se vilka lag som åker i första omgången. Så det kan bli ändringar på sina håll där med.
Ja, verkligen. Alltså, vissa har ju väldigt mycket, står ju väldigt mycket på spel för här i första omgången.
Ja, ja, det kommer vi in på. Ja. I princip nu.
Ja, men vi gör väl det. Nu tar vi oss an det här då.
Ja.
Ja.
Och vi börjar i öst och vi börjar med Atlantic då. Där Boston Bruins, som vi redan har nämnt, avgjorde serien tidigt och vann till slut med 65 segrar, 135 poäng. Det är rekord genom alla tider. Ja. Och så viss press på dem är det nu när de ska gå upp mot Florida Panthers i första omgången.
Ja, precis. Alltså,
sista wildcard-laget i öst.
Exakt. Och du brukar ju ha en käpphäst hos Per Bjurman. Det brukar vara liksom slutspelsformatet. Du är ju inte bara så att du helst vill ha ettan mot åttan och tvåan mot sjuan och trean mot sexan i respektive konferens. Utan hade du varit Gary Bettman, då hade det varit ettan mot 16.
Ja.
Tvåan mot 15 och så vidare. Och i det här fallet, då hade det faktiskt varit ettan mot det 17:e laget.
Ja.
Eftersom att Calgary tog fler poäng i väst än vad Florida gjorde för att ta sig till slutspel i öst.
Ja, visst är det speciellt. Mm. Calgary var ett av de 16 bästa lagen. Mycket ja. Speciellt. Ja, ja, jag har ju då ägnat helgen åt att sitta och skriva om det här och fundera. Och ja. Den här serien tror jag, alltså ja, vi vet att grundseriesuccé inte automatiskt leder till slutspelssuccé. Ja. Vi påminner ständigt om den här 2019-serien när Tampa var svepta 4 raka av Columbus.
Vi kan säga också Florida Panthers President's Trophy-vinnare just Florida, alltså i fjol.
Ja.
Ryker med 4-0 i matcher i andra rundan mot Tampa och hade stora problem med Washington som wildcard-lag i första rundan.
Ja, President's Trophy-vinnaren har inte vunnit Stanley Cup på väldigt länge.
Det har gått ett helt decennium. Det var Chicago 2013 som var senast att vinna både grundserie och sen Stanley Cup.
Ja. Men ibland är det som vi också har konstaterat, lag är så otroligt överlägsna och så dominanta och så overdue för en Stanley Cup-final åtminstone. Som Daryl Sutter var inne på i fjol, möta Colorado, det är bara slöseri med tid. Det kändes så tydligt att de skulle gå långt och det är lika med Boston. Det går inte att se något annat än att de kommer att krossa Florida i den här serien faktiskt.
Ja, men det är ju det som, vad ska man hitta för svagheter hos Boston? Nej. Det kunde man ju se hos Florida med defensiva tillkortakommanden, kunde man ändå se i fjolårets bygge. I det här Boston-laget, de har liksom en Vezina-vinnande, troligen målvakt i Linus Ullmark. De har två backar som troligen får Norris-röster i både McAvoy och kanske inte minst Lindholm ju.
Mm.
Sett till den här säsongen. De har Selke Trophy-vinnaren Patrice Bergeron och de har ju en 60-målsskytt som kommer få hartröster i David Pastrnak.
Ja, och det var en coach som kommer få Jack Adams röster.
Ja, det är precis.
För sitt sätt både att skapa en otroligt så här, stark lagkänsla och varm stämning och liksom organisera ett system som är otroligt bra både offensivt och defensivt. De är ju enormt svåra att penetrera.
Exakt, de släpper in överlägset minst antal mål den här säsongen. Ja. Och de gör näst flest efter Edmonton. Så att, försök hitta svagheter som sagt.
Nej, jag gjorde en intervju med Hampus Lindholm igår och försökte lirka om det fanns något. Kan det vara ligga något i att målvakterna liksom inte har så mycket rutin av slutspel? Det är bara fnösa något. Att det är det minsta problem. Men han var ju också som de säger liksom, vi tänker inte på det med favoritskap och så, det är bara ni i media som håller på, men vi vet att alla serier är svåra och att vi måste spela vår allra bästa hockey och så är det väl. Men om de spelar sin allra bästa hockey, då har inte Florida en chans, hävdar jag, även om de har en fantastisk tillgång i Matthew Tkachuk då, som vi sa redan förra avsnittet har dragit in Panthers i slutspelet själv.
Precis, alltså man ska ju såklart som vanligt berömma Barkov i det bygget, men Tkachuk den här säsongen, nytillskottet, alltså vinner interna poängligan med över 30 poäng och är ju helt otroligt bra här under våren inte minst, och jag drog ju massa 5-5-siffror för hans del i förra avsnittet, och det var ju otroligt vilken playdriver han är, alltså ännu mer imponerad än Conor McDavid 5-5 till exempel den här säsongen, så att där har de en hard kandidat också som du är inne på.
Ja. Men jag tror inte det räcker mot det här Bruins. Så jag är inte omöjligt. Man kommer få äta upp det här. Men jag tror på 4-0. Jag tror att Boston sveper Florida.
Ja,
det är alltså svårt att se hur Florida... Visserligen är då Florida ett av två lag som... Ett av blott två lag som har slagit Boston fler än en gång i årets grundserie. Det är de Ottawa som har gjort det.
Ja, det är lite oväntat att det är just Florida och Ottawa som är lagen som har knäckt koden lite. Nej, men jag försöker också hitta lite sådär anledningar till att tro på Florida. En liten sån, vi pratade om Bostons otroligt väloljade spelsystem här under Montgomery. Men han avslöjade inför den här säsongen när han skulle ta över Boston att han har kikat väldigt mycket på fjolårets Florida. Och deras omställningsspel och sättet att spela sig ur egen zon och sådär. Och liksom implementerat det i Boston här nu. Och då tycker man, även om det är ny tränare i Florida, det är ju Paul Maurice nästa säsongen och Andrew Brunette i fjol, så borde ju Florida-spelarna kanske ha någon tanke om något motmedel mot deras eget spelsystem, så att säga. Det de var så framgångsrika med i fjol. Ja, jag drar lite, greppar lite efter halmstrån här. Men,
ja, det gör du.
Ja, nej. Också lite intressant måste jag säga med Florida här, att det blir väl troligen Alex Lyon, tredje keepen, som blir första keeper.
Ja, det är ju konstigt.
Och faktum är så här, med tanke på att Spencer Knight tidigare under säsongen skrev ett nytt kontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong då, så från och med nästa säsong så kommer Florida ha det dyraste målvaktsparet i ligan med Bobrovsky och Knight. Men det är alltså tredje valet som startar i slutspelet här.
Är du säker på det?
Ja, det är väl om Bobrovsky, han som alltså slog ut Tampa där 2019 och har varit vass mot Presidents Trophy-lag tidigare i slutspelskarriären. Han kan ju naturligtvis få chansen i den här serien också, men det verkar som att Lyon, som har stått hela april här, har gjort det väldigt bra. 94% är här i april, Lyon. Att han också står första matchen. Det är ju han som har högst bidragande till, ihop med Tkachuk, till att dra in de här i slutspelet.
Ja, du försöker hitta, men Boston har ju fördelar också, mycket bättre målvakter, och som grädde på moset är det ju så då att de är ju inte några gröngöringar. De flesta i laget har varit på den här rodeon förr, och framförallt har de viktigaste, alltså core-spelarna, Bergeron, Marchand och Krejci, de har spelat tre finaler i karriären och vunnit en. Ja. De vet precis vad som krävs nu, både mentalt och hockeymässigt.
Ja, men det köper jag verkligen. Och de har uttalat sig på ett väldigt förtroendegivande sätt under säsongen här, när det har stått klart att de inte har så mycket att spela för att de är ju klara för slutspel redan. Hur de ska ta sig an det här slutspelet, mentalt inte minst.
Jag tror det är väldigt värdefullt med deras, liksom, hur de får hela gruppen att hantera, även om de säger att de inte tänker på favoritskapet, så är det ju såklart där. För skulle de åka direkt så är det ett av tidernas fiaskon.
Ja, då är det i klass ännu, kanske nästan ännu värre än Tampa 2019. Om vi
tänker faktiskt. Ja,
det är den bästa grundserien genom tiderna Boston står för. Jag vill säga också, för extra mycket förtydliga skillnad med de här lagen, då är det ju defensiven vi måste trycka på. Eftersom att anfallsmässigt så skiljer det bara 15 mål faktiskt mellan Boston och Florida den här säsongen. De är ju väldigt potenta offensivt, Florida. Men defensivt skiljer det 98 mål.
Ja. Och sammantaget skiljer det 43 poäng. I ett system, det måste man undersöka eftersom alla inte följer så noga då. Det är bara 2 poäng för seger i NHL. Det är inte 3-poängssystem utan 2-poängssystem. Och ändå har de 43 poäng mer.
Ja, det är ju en galen diskrepans. Så att, Nej, jag tycker ditt 4-0 är inte riktigt att sticka ut hakan ändå, sett till det. Men jag säger att Boston kanske underskattar Florida i någon match här, och att Kachakko-gänget ändå... jag ser själv vad har jag tänkt här. Men jag har skrivit 4-2 till Boston. Det känns lite generöst, men...
Ja, i så fall ska Florida vinna första matchen, och så blir det riktigt mindfuck för Boston. Ja. Då blir det jobbigt. Ja. Men nej, 4-0.
Ja.
Ja, sen har vi den andra serien där i Atlantic. Det är ju en klassiker då, som vi också har vetat länge att just den ska bli av. De har ju legat locked in. Och det har varit definitivt matematiskt klart redan för en månad sedan, men det har ju varit klart även innan dess i princip. Ja. Att Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning möts igen, precis som i fjol.
Ja, oj.
Här har vi då Jonathan Ekelivs lag.
Ja, det här är speciellt att prata om.
Ja, det kommer att bli otroligt spännande att se det här. Leafs måste försöka bryta sin förbannelse. De har inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004. Det är 19 år sedan. Det är ingenting som egentligen rör dagens spelare, men eftersom alla påminner om hela tiden så finns det där i alla fall. Och i deras fall är det mer vad som har hänt under den moderna eran då. Under deras era, under Matthews eran, har de inte heller liksom lyckats.
Nej.
Och det blir ju tufft det här med, för att Tampa har inte gjort någon kanonsäsong precis, men vi vet ju vilka de är och vad som brukar hända när de kommer in i matcher som betyder mycket.
Ja, precis. Jag kan säga det när jag sa att det var lag 1 mot 17 som möts i den andra scenen som vi pratade om precis. Så kan jag säga också att faktum är att hade det varit Bjurman-spelsystemet, schemaupplägget, då hade det varit lag 4 mot lag 13. Samma som. Med tanke på att Tampa tar ju faktiskt inte ens 100 poäng den här säsongen. Det är som du säger, haft lite svajigt, framförallt här andra halvan av säsongen. Och räknar vi från Alla hjärtans dag 14 februari så har de faktiskt sämst rekord av alla slutspelslag.
Ja.
Svårt med motivationen här på slutet. Jo.
Ja, om det är det eller om det är, alltså det finns ju, det skulle ju inte vara konstigt om de börjar bli lite slitna liksom, om de bränsle börjar ta slut, för de har ju spelat, som vi alltid påpekar, otroligt mycket hockey de senaste åren, varit 3 raka finaler. Ja. Det är enormt mycket mer hockey än alla andra.
Precis.
Så att det är, låt säga så här, jag tror inte de tänker det såklart i det här läget, men det skulle inte skada dem att få lång sommarledighet. Jag tror, säg så här, ja. Om de inte vinner så är det bättre att åka ur i första rundan eller än att få stryk i en final till.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Det är en bra poäng. Även om det låter konstigt att konstatera i det här läget när man såklart vill gå så långt som möjligt.
Men det kommer jag ihåg Niklas Hjalmarsson sa en gång när de hade vunnit sin tredje Stanley Cup då. Liksom. Mm. Och de gick ju långt alla år där. Men han sa, vid det här laget när man har vunnit några gånger, då åker jag hellre ur i första rundan än förlora en final.
Ja. Ja.
För det är så fruktansvärt jobbigt på vägen dit. Liksom.
Ja, och Tampa hade ju ett gäng skador. Det var ju väldigt många som spelade skadade där i finalen. Liksom. Det var ju, de gick ju på knäna där mot Colorado i slutet.
Mm. Men ja, alltså den här poängdifferensen är ju ingen chimär, utan Toronto har ju varit mycket bättre än Tampa i år i grundserien.
Ja.
Så är det bara. Och är det någon gång de ska göra det här och gå vidare och slå ut Tampa, så är det nu.
Precis.
Utan tvekan. Och vore det liksom inte för en sak, så skulle jag vara helt övertygad om att de gör det. Men vi vet ju vad vi pratar om nu, och det är ju målvakterna då.
Ja.
Vi vet inte om Samsonov eller Murray, vem av dem som nu spelar, verkar som Samsonov startar då, om de verkligen håller för det här. Vi vet att Vasilevski mer än håller för det här. Han blir som bäst i världen ju mer det betyder.
Ja, exakt. Det är väl det som är Tampas största fördel i alla fall inför det här. Samsonov också liksom faktiskt lite bättre siffror. Generellt sett har ju Toronto bättre siffror än Tampa nästa säsong, men till och med på målvaktssidan så har ju till exempel Samsonov, om vi bara kollar räddningsprocent, nästan 92%, bättre än Vasilevski nästa säsongen. Men det är ju väldigt grunt att bara ha det som argument, för det är som du säger, kollar vi historiskt, Samsonov, han fick ju lämna Washington inför den här säsongen för att de ville ju byta ut sitt målvaktspar. De skickade ju Vanacek också för att ta in Kemper för att liksom få en riktig första keeper, tyckte de.
Oh.
Han har 1-6 i record i slutspel, Samsonov. Medan då Vasilevski, 68-33 eller något sånt där.
Ja, då var det en viss skillnad på rutin.
Ja, Han har alltså spelat över 100 slutspelsmatcher nu i karriären, Vasilevskij.
Ja. Ja, det där är den stora stötestenen här, tror jag. Ja. Men ja.
Nej, men sen är det klart att det blir spännande också att se Dubas alla förändringar, för vi brukar inte vara så positiva till att mixa för mycket i truppen vid deadline där. Men han gjorde ju verkligen det. Det var ju en 5, 6, 7, 8 höll jag på att säga, nya spelare som kom in under säsongen här. Mm. Bland annat Ryan O'Reilly som är väl det stora tillskottet, gammal Conn Smythe-vinnare, matchup-spelare kan jag tänka mig gå mot Tampas bästa spelare. Det ja. Klarar faktiskt inte riktigt John Tavares av i förra årets möte mellan de här lagen.
Men kommer han att vara med från början då? Han har ju varit skadad nu, Ryan O'Reilly.
Ja, men jag tror det i alla fall.
Ja, det är ju såklart ett enormt lyft. Han är väldigt svår att spela mot i slutspel. Det kan Bostons stjärnor vittna om från 2019.
Precis, precis. Och totalt sett över 200 matchers extra slutspelserfarenhet fick man in med alla dessa nytillskott. Mm. Luke Shen, Jake McCabe, Erik Gustafsson på backen till exempel. Det var ju Noel Achiari till bottom six också, Sam Lafferty och så vidare. Så att, det är ett väldigt brett lag de har i Toronto.
Ja, och samtidigt då så den som Tampa offrade så mycket för att ta in för att få liksom lite mer djup eller ordentligt checking specialitet var ju Tanner Janot då, men han kan ju inte spela. Han är skadad, åtminstone i början här.
Precis, han är ju helt borträknad från de första matcherna och jag tror att det kan bli längre än så. Om Tampa då skulle krångla sig vidare så kanske Janot inte har spelat en enda match i den här första rundan, för det var en så pass otäck knäskada han åkte på där. Så vi får se. Och sen ska vi nämna också min gamla favorit Ondrej Palat är ju inte med nu heller.
De är så lite svagare än de har varit de senaste åren Tampa. Så är
Ryan McDonough är inte med längre.
Nej.
Så viktig som han har varit, inte minst i omklädningsrummet också. De här åren har ju alla spelare vittnat om. Däremot vill jag säga så här. En spelare som är med dock och inte var det mot Toronto i fjol.
Anthony Cirelli, nej.
Braden Point tänker jag.
Ja, just det.
Han var ju borta bra. Väldigt mycket i slutspelet i fjol. Kommer tillbaka den här säsongen och gör över 50 mål.
Ja, han är lite under radarn faktiskt. Men jag tror ändå, Johan, du får ursäkta. Jag brukar ju tippa, du tippar ju alltid mot Tampa för att du tror att det blir jinxasamt. Och så brukar jag tippa att de ska vinna.
Ja.
Men i år har jag faktiskt bytt fot. Jag tycker att den här gången ser det här slitna och lite utmattade hos Tampa för påtagligt ut. Och Toronto så unga och så jävla kvicka och den här aggressiva attackhockeyn som vi har pratat om flera gånger under, att de bemästrar den verkligen. Så därför tror jag att de vinner med 4-2.
Ja, jag kan ju säga det. Och du vet ju att jag inte har tippat Tampa, för det kommer jag ju inte...
Nej, så är det ju. Men för en gångs skull så är det inte bara av den anledningen du tippar mot dem, skulle jag vilja påstå.
Nej, jag har väl skrivit i något sms där också att jag lite grann i hjärtat också känner att det här går nog inte.
Nej.
Så att, jag har sagt 4-2 till Toronto, jag med. Och jag vill också understryka det när du säger att det är unga, kvicka Toronto. Det är de ju visserligen, men de är ju inte 22-23 längre hos de Matthews och så vidare. Nylanda, han fyller ju 27 här 1 maj till exempel. De är i sin absoluta prime. Det är nu ska vara som bäst Toronto.
Om Sansonov bara kan vara bra, om han minst kan komma upp på Darcy Kemper-nivå i fjol, då skulle det gå.
Ja, jag köper det. Toronto är ändå ganska tydlig favorit här måste jag säga, trots Tampas erfarenhet.
Ja, jag såg vår gäst här om veckan, Pierre Lebrun, jag såg honom på tv igår i något sammanhang där han sa att han gör ju inför varje slutspel då anonym enkät med coacher och general managers och andra front office personer. Och han sa att så sent som i fjol då var de flesta sa Tampa. Nu är det nästan ingen som säger Tampa.
Nej, det säger ju någonting när rivalerna som ändå möter de här lagen gång på gång, tror att det är Torontos tur.
Ja. Men då kan du ju trösta dig med det jag inledningsvis sa, att det skulle förmodligen vara väldigt bra för Tampa att ha en lång semester.
Ja, jag är mentalt inställd på det redan nu. Vet du.
Ja, bra. sen har vi då i Metropolitan, där vann ju Carolina. Och de är tvåa i sammanlagda tabellen. Så det är ju inget skräplag vi pratar om som nu går upp mot New York Islanders som kom in i sista stund som första wildcard-lag då slutar de som.
Ja, de får vi ändå säga backar in lite.
En 15:e plats i sammanlagda tabellen.
Ja, precis. Och de hade nog inte grejat det här om Pittsburgh.
Nej, ja. Det hade Pittsburgh de fall hade de inte kommit in. Nej. Men nu är de här och konstigt nog så tänker jag att här finns det jordmån för skräll.
Ja, du är inte bara på LeBruns linje.
Ja. Ja, fast han sa ju att de skulle till och med kunna slå Boston, var ju hans tes. Mm. Att om Islanders, om det var någon som kunde stoppa Boston tidigt så skulle det vara Islanders. Det tror jag inte de hade klarat. Men däremot så tror jag att de har en liten chans mot Carolina. Carolina är, vi vet att hur bra Carolina är, hur väl, liksom, väl drillad lagmaskin det här är, som spelar enligt ett Rod Brindamore-system som de liksom, han har ju fulländat det. Det finns ingen som sätter så mycket prägel på sitt lagspel av coacherna som Rod the Bod.
Tredje säsongen i rad, de slutar topp tre i grundserien.
Ja, men det finns ju ett problem som vi ständigt återkommer till, och de gör ju inga mål. Och det hade de tänkt nu då korrigera genom att plocka in Max Pacioretty som är en sann sniper, men han är inte tillgänglig, han är skadad som vanligt. Och dessutom gick den andra som ju är målskytten tidigare då, Andrei Svechnikov, gick också sönder nyligen och missade resten av säsongen. Så det finns ingen udd här, Jonathan.
Nej, jag vet, nu kanske finländare och så här kommer kritisera att vi inte liksom, att vi, det finns ingen udd, och så nämner vi inte Sebastian Aho. Det är klart att
jo, men
finns...
Sebastian Aho är en fantastisk spelare, men han är ju inte liksom, han ska ju spela fram dem som dunkar in puckarna.
Ja, och han har väl gjort upp mot 40 mål några säsonger här, men det är inte, jag håller med dig. Bara kollar vi på poängligan totalt sett i hela NHL, ja, då får vi scrolla ner till plats 58 innan vi hittar första Carolina-spelare.
Som är Martin Nekas.
Ja, precis.
Och på 71 poäng, det är inte mycket att skryta med.
Nej, inte i dagens NHL när det gör så mycket poäng liksom. Det är ju, jag menar, Connor McDavid har gjort dubbelt så mycket poäng.
Ja.
Till exempel. Och i skytteligan då så har vi Aho då etta i laget på 36 mål. Men det räcker bara till en 34:e plats i NHLs totala skytteliga.
Faktum är att de är rätt beroende av mål från backhåll. Alltså det är Brent Burns måste göra mycket mål.
Ja, precis. De kan verkligen hurra för åtminstone att de har det lag. De är det lag som har gjort flest backmål i hela ligan. 59 backmål har de. Burns har 18 mål, även Brady Shea 18 mål, så att de får produktion från sina backar i alla fall. Och de tog även in Shane Gostisbehere här vid deadline.
Ja, men det var ett problem, för det var därför de åkte ur i fjol mot Rangers, för att de inte gjorde tillräckligt mycket mål. Då var ju Shestorkin i och för sig svinbra också då, men det stöter de ju på igen här också, en fantastisk målvakt i Sorokin.
Ja, en annan sån rysk supermålvakt, så är det ju.
Ja.
Och vi kan säga, de gjorde ju inte så mycket här vid deadline heller.
Men grejen var ju att de ville göra det, de var ju ute efter Timo Meier något otroligt.
Precis, och det snackades åtminstone lite om Tarasenko så här tidigare också.
Ja, de har jagat det, men han gjorde vad han kunde, Don Waddell, men han fick inte till det, så att det var ju inte bra.
Ja, den som kom in var ju Jesse Puljujärvi, som de hoppades skulle återfinna kemi med Sebastian Aho, gamla junior VM och Kärpet-kamraten. Hur många mål har han gjort efter traden?
Ja, men det kan fortfarande hända.
Jarko är helt övertygad. Hansmaj trofé till Jesse.
Ja, för att nu när det blir allvar, då kommer det.
Ja, vissa juniormästerskap och sådär har han visat det. Men hittills i Carolina har han gjort noll mål, kan vi konstatera.
Ja. Ja, men så är det ju då. Islanders är inte heller någon målsprutande maskin. Ja. Tvärtom, det är bara Brock Nelson är etta där med 75 poäng och 36 mål. Men de får ju faktiskt tillbaks Matt Barzal här i direkt i game one.
Ja, precis. Det är ändå en ruggig boost för dem. De tar sig trots allt i slutspel utan Barzal sista två månaderna. Och nu kommer han tillbaks perfekt här lagom till serien mot Carolina.
Ja.
Det är ändå en ruggig boost. Och de var ju aktiva vid deadline och fick in Bo Horvat i ett tidigt skede ju.
Precis. Och de är ju lite byggda för slutspelshockey. Det vet vi sen förut. De är ett jävla gruffigt, buffligt lag som är väldigt otrevligt att spela mot. Det vet vi sedan tidigare. Det har inte förändrats, tror jag.
Nej, och vi får ju konstatera att slutspelsmissen i fjol, så gick de ju till två raka konferensfinaler. Ja. Så det finns ju en ruggig erfarenhet bland många spelare här att ta sig långt i slutspel.
Ja, det kommer att bli ett jävla slag, en jävligt hård kamp om varje millimeter, men jag tror att det som jag tycker tar för Islanders är två punkter. Sorokin i mål. Och att det finns lite mer udd i deras liksom buffliga kollektiv.
Ja, den där serien som vi har pratat om för några veckor sedan med nye svensken Pierre Engvall ju.
Ja.
Och Brock Nelson just och även Kyle Palmieri, den var riktigt bra. Så har de ju då Horvath och Barrosell som återförenas nu och Peugeot i en tredje. Ja, det finns lite både spets och bredd där nu.
Ja. Sen är det ju fantastiskt att det blir Sebastian Aho mot Sebastian Aho.
Bara en sån sak.
Ja, det hände ju när de möttes nyligen att Sebastian Aho var hakad av Sebastian Aho.
Ja, det är ju lite mindfuck, får man säga. Men det kommer nog hända några gånger i den här serien också, för att den svenske Sebastian Aho är ju för första gången i NHL-karriären här helt given i Islanders laguppställning, spelat över 70 matcher den här säsongen. 23 poäng är ju hyfsat respektabelt, en del PP-tid till exempel också.
Han är väldigt bra i PP. Den här matchen mot Montreal så gjorde han det förlösande målet just i PP.
Ja.
Så där kommer vi nog se honom. Men som du sa också, Pierre Engvall har ju varit ett stort utropstecken sedan han kom. I den här kedjan, det sa Aho när jag pratade med honom efter matchen. Den svenska Aho alltså.
Ja.
det har ju varit en av de hetaste kedjorna i ligan sedan han kom hit. Pierre, han har varit ett stort lyft.
Ja, verkligen. Det är Engvall. Jag nämnde ju något avsnitt sen att han känns som en typisk Lula Mariello-spelare. Alltså som Lange Brunner eller som Jay Pandolfo. Eller,
Ja, sen är det Andersen i Carolinas mål. Han är inte dålig han heller, men han blir säkert skadad i början.
Ja, och rent statistiskt så har ju både Ranta och Korsetskov bättre siffror än vad Andersen har den här säsongen. Samtidigt kommer jag ihåg att Ranta och Korsetskov inte gjorde så bra ifrån sig i den där serien mot Rangers i fjol. Då var det ju målvaktsspelet som fällde avgörandet mot Shestorkin. Men jag vill också säga så här nu när vi har verkligen hyllat Islanders och pratat ner Carolina lite grann. Att jag måste ändå säga så här att Carolinas defensiv, även om offensiven kanske det finns en del frågetecken kring, så i defensiven är vi kanske bäst i ligan. I alla fall, alltså Boston släppte in färre mål, men Carolina förväntade släppa in minst antal mål och släppte in näst minst antal mål och släpper ju framförallt till nästan ingen över bron. Alltså det är ju otroligt svårt att komma in i slottet när man möter Carolina och skapa målchanser. De tråkar ju ut lag mer än nästan Barry Trotz Islanders gjorde. Och när det var Barry Trotz som var coach snarare än Lane Lambert för Islanders, då möttes de ju de här lagen 2019, det är ett tag sedan nu visserligen, men Brindamores Carolina mot Trotz Islanders. Och då vann Carolina med 4-0 i matcher.
Ja.
Och den här säsongen har väl, ja, då har Carolina vunnit 3 av 4 matcher mot Islanders. Så att utifrån det verkar det ändå som att Islanders passar Carolina ganska bra.
Ja, det undrar jag. Det undrar jag, Jonte.
Ja.
Ja, vi får se. Det blir ett krig. Jag säger 4-3 till Islanders.
Ja, det är väl en önskel, måste jag säga. Att, ja. Men jag...
Det kanske är bara för att jag önskar att det, för att i så fall om de vinner så blir det ju ett till derby här i New York, oavsett vem som vinner nästa serie vi ska prata om.
Ja, just det. Ja, jag går helt motsatt håll och säger 4-1 till Carolina.
Här skiljer de sig åt ordentligt.
Ja, det är inte så vanligt att vi liksom går emot varandra på det viset.
4-1 till Carolina, okej.
Ja.
Ja, spännande. Ja. Vi får se vem som får rätt.
Ja, det är någon som gör bort sig totalt här.
Nej, vadå? Det är inte så att man sitter här och är säker på att något ska hända.
Nej,
det är bara
att
försöka och tippa. Jag hävdar absolut inte att jag vet någonting här. Jag bara försöker komma på något.
Precis, det är ju en oerhört svårt tippad liga överhuvudtaget detta.
Ja. Och man vill ju ändå inte bara ta favoriter hela tiden.
Nej, det är mycket. Det är roligare, måste jag säga, att våga sticka ut taken och säga Islanders här, att ett wildcard-lag slår ut en divisionsvinnare.
Ja. Och sen har vi då The Battle of Hudson River. En serie som man ser fram emot här i New York, så det skvätter om det. New Jersey Devils, New York Rangers. Jag sa det förra veckan att vi, alla fem lagen här i New York, de tre i hockey, de två i basket, är i slutspel. Och det har inte hänt sedan 94.
Oj.
Så det är liksom, det är en bra sportvår i New York.
Ja, det får man säga. Oj. Ja.
Och då 94 så slutade det med att både Knicks och Rangers gick till final och Rangers vann. Då kom Madison Square Garden väl till pass, så det gör det nu också. De har väldigt svårt att få ihop schemat här nu.
Ja, det kan jag tänka mig när alla ska vara där hela tiden.
Ja. 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 Men ja, här har vi New Jersey och det har ju varit vi hoppas länge att de ska mötas de här två. Och det blir otroligt spännande. Ja, det är ju så att under grundserien så har ju Devils haft Rangers nummer lite. De har varit för snabba för Rangers.
Vunnit 3 av 4 matcher.
Ja. Och ser, de är ju väldigt otroligt roliga att se Devils. De, alltså, kontrasten mot den allmänna bilden av Devils som något slags trap-lag, den kan inte vara mer felaktig nu.
Nej, nu har de gått och blivit ett poplag, ett sådär, då kan man ju säkert ha lite bandwagon-fans och sådär, för de är så roliga att se på.
Ja.
Otroligt snabb hockey. De är verkligen sinnebilden av den moderna attackhockeyn som du brukar prata om.
Ja, det är de verkligen. Och fortsätter som i grundserien, om det skulle bli likadana matcher, då vinner Devils det här. Men jag är inte så säker på att det blir det. Alltså, det är ju slutspel nu och en grej är ju att det faktiskt är 10 spelare i Devils-truppen som spelar sin första slutspelsmatch på tisdag.
Ja, just det. Ja, de har inte varit i slutspel sedan 2018 det här laget. Och då Nej. Åkte de ut direkt mot Tampa, kommer ihåg, med 4-1 matchen.
Ja. Ja, så 10 har aldrig spelat slutspel och några andra som Bratten och de här har bara smakat på det jättelite.
Ja.
Och den där bristen på erfarenhet, den brukar ändå vara utslagsgivande. Det brukar ta sin lilla tid innan man lär sig spela slutspelshockey. Man kan prata om att det kommer vara helt annorlunda och så, men man förstår inte förrän man är där och träffar den här elaka storebroren.
Ja, alltså du kollar på dagens bästa lag och sådär, Colorado, de har fått kämpa för att nå framgång i slutspel och Tampa var det ju så för också, ja. Toronto till exempel. Så att ja. det brukar
det är mycket ovanligt att det smäller till direkt, liksom, första ja. Försöket. Medan då Rangers, där finns det desto mer erfarenhet och de har ju, båda lagen har ju satsat något otroligt. De har satsat så mycket så att man blir lite paff av att tänka på att en av dem kommer vara borta på en gång.
Ja, precis. Alltså, ja, verkligen. Vid deadline, trade deadline här så var ju det här två av lagen vi pratade allra mest om. Inte minst Rangers då med både Tarasenko och Kane.
Ja.
Det hade man ju inte förutsett. Och Devils vann alltså den stora dragkampen om Timo Meier.
Ja. Ja, Rangers har sett lite långsammare ut än Devils, men de har betydligt mer rutin av det här. De har också, det känns som de har många spelare som det borde gå att få ut mer av nu när det är dags. Så Kane är ju verkligen han har vunnit 3 Stanley Cup och vet verkligen vad som gäller nu och brukar ju vara, han brukar ju vara matchvinnare såna här gånger.
Ja, precis. Showtime.
Ja.
Man skriker då.
Ja. och sen då så har de också Shestorkin. Shestorkin är en typ av målvakt som kan skära hela matcher, nästan hela serien.
Ja, den där Carolina-serien som vi redan varit inne på, där var ju Shestorkin otroligt vass.
Ja.
Den här säsongen har ju inte varit lika bra grundseriemässigt som i fjol för Shestorkin. Då var han ju nästan Hart Trophy-mässig. Han vann i alla fall Western Trophy och den här gången kom han ju inte ens vara nominerad.
Nej, men det beror på att han kom igång så sent. Men senaste månaden har han börjat se ut som sig själv igen.
Precis, det ska man nämna. Om vi delar upp hans säsong i kvartar, liksom i fjärdedelar, så är den här sista fjärdedelen klart bäst statistiskt för Shestorkin. Och det är ju väldigt goda tecken för New York Rangers. Och jag vill också säga det med Kane sen han kom in i powerplay och även Tarasenko. Jag kommer ihåg att efter första matchen där när du varit och sett hela den här nya stjärnkavalkaden på Manhattan, att det var lite för många kockar.
Ja, det var det ju.
Och att det var svårt och man tänkte liksom alla vill hålla i taktpinnen. Men rent statistiskt då, innan trade deadline, då låg Rangers powerplay-procent på 22. Medan från 1 mars, eller 3 mars då, och framåt så låg den på 29. Så de ökade 7 procentenheter i powerplay med Kane.
Ja. Ja, det är ju, så kändes det inte bara, för i början var det, de sköt ju aldrig. Alla skulle bara passa runt hela tiden.
Ja.
Det var som du säger, det var många kockar. Men ja, de kom ju på det där efter ett tag. Och de har ju 2 ruskigt bra powerplay-uppställningar nu.
Ja, exakt. Precis. Vi har inte nämnt den där tredje kedjan som kanske var Rangers bästa i fjolårets slutspel. Med Schytil som har tagit ännu fler kliv den här säsongen och så. Lafreniere och Kakko.
Ja. Ja, det ska bli in i helvete roligt att följa. Finns på plats i The Rock på tisdag.
The Rock! Ja, det är under... Precis. Det kommer vara många hån där i första startinlägget från Per Bjurman när han ska skriva vart han är någonstans.
Ja, och ja, det är ju då också... jag tycker det här är en av de 2 mest svårtippade serierna i hela första rundan. Jag blir inte förvånad av något resultat. Om Devils sveper Rangers så är jag inte chockad. Om Rangers sveper Devils blir jag lite chockad kanske. Men båda kan vinna på nästan vilket sätt som helst skulle jag vilja säga.
Ja, jag har kommit fram till Rangers.
Ja, jag säger 4-3 till Rangers.
Ja. Och jag kan bara motivera mitt Rangers-val här genom att ja, jag kollade lite på Andrew Brunette i Florida i fjol och hans fingerprints är all over the place här i Devils också, även om Lindy Ruff är huvudtränare. Så liksom, Florida var fjolårets bästa kontringslag och omställningslag, både liksom när man såg dem och rent statistiskt. Och du hyllar ju alltid attackhockeyn Devils stått för den här säsongen och även statistiskt sett, så de är otroliga i kontringsspelet och sådär. Och det måste ju Andrew Brunette ha varit med och påverkat väldigt mycket. Mm. Men då, det gick ju inte att spela på det viset i slutspelet. Det tog ju tvärstopp när Washington och La Violette kloggade igen mittzonen. Mm. De lyckades ta sig vidare med nöd och näppe. Och sen så mot Cooper i andra rundan så blev det ju 4-0 matcher till Tampa. Jag tycker att Gallant är en duktig coach när det kommer till just det spelet. Mittzonspelet som är förödande för ett lag som vill kontra snabbt hela tiden. Vegas, första året med Gallant där och första... Ja, överhuvudtaget 2017-2018 när VS klev in med Gallant som coach. Det var ju mittzonspelet där som förstörde för nästan alla lag i det slutspelet. De gick hela vägen till finalen. De mötte Winnipeg till exempel i konferensfinalen som hade gjort näst flest mål hela NHL. Kunde knappt göra mål i den serien. Nu är alltså Gallant i Rangers och tog det laget i konferensfinalen i fjol. Jag tror att han kan ha något motmedel mot Devils omställningsspel när han får syna dem i sömmarna här.
Mm. Ja, intressant. Du, nu ska jag, innan vi går in på västra, vi har fyra serier kvar, då ska jag gå och hämta lite kaffe, hör du?
Ja, trevligt.
Du, jag vet inte vad du ska, kan du sjunga lite?
Ska jag sjunga lite?
Ja, gör det.
Ja. Okej, okay. Så här. Det är inte bara Jesper Bratt som gör att jag får fnatt, utan även Ondrej Palat. För när det gäller som mest, då är han som bäst, Ondrej Palat. Till Rangers säger han godnatt. Devil slutspelsskatt. Palat.
Vad sa du nu?
Jag sjöng en liten sång om...
Om Palat.
Om Palat, ja. Ja,
det är där har du faktiskt en X-faktor vi glömde nämna. För att han är ju då Mr. Clutch. Och han finns i Devils... Han har ju varit skadad och liksom inte riktigt kunna bidra så mycket den här säsongen. Men vi vet ju, när det blir tajta slutspelsmatcher är det ofta han som avgör.
Precis,
inte minst mot Rangers har han gjort det några gånger.
Ja, verkligen. Han har gjort det precis. Sen, till exempel konferensfinalen 2015.
Ja.
Den enda Game 7 som Henk Lundqvist har förlorat.
Just det.
Då var det André Palat som avgjorde den matchen.
Ja. Ja, så där finns också. Som sagt, det är väldigt ovisst där. Och det ska bli superkul att vara där på tisdag.
Ja, det förstår jag.
Mm. Ja, men du, västra konferensen då. Där börjar vi, jag tänker vi börjar ute ända borta i Pacific faktiskt. Där har vi då ettan i hela konferensen, Vegas Golden Knights mot Winnipeg Jets, det sista wildcard-laget där. Mm. Och nu säger jag det här till dig. Jag tror det kan bli skräll här med.
Oj, du säger att Winnipeg kan peta ut västra konferensens mästare.
Ja. Mm. De har ingenting att förlora här. Vegas har frågetecken på flera håll. Till att börja med på målvaktssidan. Där de ju nu då, det är väl Laurent Brossois, för detta Winnipeg Morrison som blir första Morris här, eller startar åtminstone.
Ja, den måste vi bara, vi kan ju börja där och bara säga vilken cirkus det har varit på målvaktssidan i Vegas den här säsongen. Ja. Det är egentligen Lehner som är första keeper där, men det visste vi ju sen tidigare att han skulle vara borta hela säsongen. Då skulle väl Brossois få stå där, men så var han också skadad i början av säsongen. Då var det plötsligt Logan Thompson och Aiden Hill som var målvaktspar när vi drog igång. Nu är ingen av dem med längre här, utan Aiden Hill är nere i AHL, Logan Thompson är skadad, Jonathan Quick har kommit in, ja. Laurent Brossois är tillbaka som skada och även AHL-spel. Och är troligen den som startar den här slutspelsserien.
Ja, och mot sig då får han sin förrätte partner och överlägsne första målis i Winnipeg som är Connor Hellebuck.
Ja.
Och där har vi också en som kan skära serier, i synnerhet mot lag som har så svårt att göra mål som Vegas har haft under Bruce Cassidy. Han är ju snårhockeymästare liksom. De har ju varit väldigt, väldigt bra på att vinna tajta matcher, men här är alltså den som etta i interna poängligan är Jack Eichel med 66 poäng. Det är klart sämst av alla 16 slutspelslagen.
Ja, nej, det har du helt rätt i. Man tänker att Vegas är potent offensivt med, när det ändå finns en del stjärnglans där. Men det, ja, 14 flest mål totalt sett av alla lag i NHL. Powerplay långt ner på undre halvan.
Ja.
Och de har ju haft problem under många slutspel här. Trots att de har gått långt flera gånger så har målskyttet ofta kört fast till slut. Jag minns inte minst den här serien mot Montreal 2021 när Montreal gick till final. De lyckades stänga ner Vegas ganska ordentligt där.
Ja.
Så att, ja, lite oroväckande ju att ställas mot Connor Hellebuck och en skicklig defensiv coach i Rick Bowness här som kommer att minimera ytorna.
Ja, det kommer inte bli några målfester överhuvudtaget där förmodligen.
Nej, nej.
Utan, ja, han är ju en väldigt slug jävel, Rick Bowness.
Ja.
Och ja, de slår underläge, de har ingenting att förlora. Överhuvudtaget är det så att det känns mycket öppnare i väst än i öst. Det är liksom... alla serier här kan i princip sluta hur som helst.
Ja, det är...
Utom
ja.
En möjligen. Ja. Det är vad som talar för lite mer för offensivt för Vegas då är väl att Mark Stone kanske är på väg tillbaks. Ja, trodde att hans karriär var över, men nu har han ju börjat träna åtminstone med laget.
Precis, och plockat bort den där röda no-contact-tröjan också, så att det mesta talar för att han är med i Game One redan. Och vissa tycker att det är lite suspekt här. Jag som Tampa-supporter har inget att liksom, liksom komma med här såklart. Jag ska hålla tyst egentligen. Men kritiken är ju då liksom att lite suspekt att om de hade aktiverat Stone i slutet av grundserien här, då hade de ju brytit mot lönetagsreglerna. Nu väntar de ju till Game One i slutspelet att aktivera honom när inte lönetaget gäller längre. Och han är plötsligt med igen.
Mm.
Men så funkar det. Så får man göra.
Ja, åtminstone tills vidare.
Ja, tills vidare när man kan säga att när man liksom på något sätt kan argumentera för att en spelare har varit skadad. Och vi vet ju alla att Mark Stone har haft stora ryggproblem. Och som du sa där tidigare var snack om att han måste lägga av karriären. Så vi får se vilken form han är i när han nu återvänder. Men han ska i alla fall spela första slutspelsmatchen efter att han inte har lirat sedan januari är det väl.
Ja, men det är ju såklart ett lyft för dem. Absolut.
Ja.
Och det är inte så att jag hävdar att Winnipeg är favorit det här. Vegas är väl fortfarande det. Men jag tror på en liten skräll och säger 3-4 i denna serie.
Oj, oj, oj. Ja, det ser man. Ja, jag ska ju snacka upp Vegas lite mer då. För jag kommer tippa dem trots allt här. Det är ändå imponerande att missa slutspel i fjol till att vinna västra konferensen i år.
Bruce Cassidy var ju med väldigt liten marginal. De var inte precis Boston.
Nej, precis. Men 111 poäng är Vegas bästa säsong någonsin. Och Bruce Cassidy har satt försvarsspelet där så att, och de får tillbaka Stone som du säger. Vi ska också säga att de har inte varit helt det var ju mest skadorna som förstörde fjol hette det, men de har inte varit skadebefriade i år heller, dels Stone som vi pratat om, dels Lena i kassen, dels jag menar en sån som Shea Theodore har missat närmare 30 matcher, Eichel missar 15 matcher och ändå vinner de västra konferensen, så det finns ju någon grundtrygghet här i Vegas spel.
Ja, de får gärna gå bra. Jag har inget emot att åka till Vegas på final.
Nej, det förstår jag. Ja. Nej, men Jets då som sagt, vi pratade om defensiven blir nyckel här såklart, men de har ju offensiv kapacitet onekligen också. Jag tycker lite kul med Scheifele som går från till placerat ut som ytterforward nu helt plötsligt och gör sin målbästa karriär i säsongen över 40 kassar.
Mm.
Och de har ju Kyle Connor som alltid är bra. Det finns ju spets i Winnipeg.
Ja, de har också Josh Morrissey som har klivit fram som en väldigt offensiv back, en liksom poor man's Erik Karlsson.
Ja, han är ju slutet i tvåa i backarnas poängliga bakom just Karlsson.
Ja.
76 poäng. Han hade som mest 37 poäng innan den här säsongen. Och han är ändå 28 år. Han har varit med i en 6-7 år i NHL. Och helt plötsligt gör han 76 poäng.
De har också en helt svensk fredig fjärde kedja, har du noterat det? Med doldisarna Kevin Stenlund, Axel Jonsson Fjällby och David Gustafsson.
Ja, precis. Om de nu får spela när slutspelet börjar allihop, det återstår att se. Men ja, absolut, det är en väldigt fredig kedja.
Ja, det är det. Ja, det tror jag. De har använt just dem ihop på slutet.
Mm.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Ja, det vore kul. Ja.
Ja, men jag säger 3-4 och att Hellebucken har stor del i det.
Ja, det är ett fullt rimligt tips. Medan jag slår till med 4-3 till Vegas. Så båda tror på 7 matcher.
Mm. Så blir det 4. Vegas sveper dem i 4.
Ja, precis.
Ja, sen har vi kanske en av slutspelets stora höjdpunkter i första rundan. Och det är ju då reprisen av Edmonton Oilers och LA Kings.
Ja, precis. Det var ju en otroligt händelserik, dramatisk och sevärd serie i fjol.
Ja, det var det. Apropå Kings så ska vi väl nämna det, att, för det missade vi ju, hann vi inte med att till slut så vann ju faktiskt Adrian Kempe svenska skytteligan. Han avslutade säsongen med ett hattrick i Kings sista match där och kom in på 41 mål och slog där med både Nyllet och Mika och Elias P. Nylander, de spelade ju tidigare Rangers Toronto, så jag hann ju göra en text om att Nylander hade vunnit svenska skytteligan för han gjorde 40:e målet där.
Precis, han och Mika stod på 39 inför den matchen. Jag trodde att det var dem det stod mellan.
Ja, så den artikeln fick jag kasta och skriva helt ny.
Ja, när Kempe klev in och gjorde 41 mål, och det är alltså den bästa noteringen i Kings historia sedan Luke Robitaille 94.
Ja.
Det, jag menar, de har ändå vunnit två Stanley Cups sen dess, men ingen 40-målsskytt.
Nej. Ja, nej, det här blir ju otroligt spännande. De har påpekat själva, och jag håller med om att de är bättre än vad de var i fjol. Och då Kings, tog de ändå Edmonton till 7 matcher. Ja. Problemet är bara att Edmonton också är bättre än i fjol, tror jag.
Ja, nej, jag håller med.
De har ju, ja, vi har pratat mycket om hur Mattias Ekholm har verkligen varit ett fynd för dem. Som dels har han stagat upp defensiven själv, men också frigjort andra backar och fått dem att kunna slappna av mer och ägna sig och fokusera lite mer på offensiven, framförallt då Evan Bouchard.
Ja, precis, och även om vi pratar om deras tidigare första back som kanske är det nu också, den som får mest speltid, Darnell Nurse, men han har minskat sin speltid med nästan 2 minuter per match sen Ekholm kom in, och då kan ju han liksom bli mer fokuserad i sitt spel. Han har blivit bättre också sen Ekholm kom in, trots att han spelar mindre, så att säga.
Ja. Och så har de en målvakt i Stuart Skinner som ju faktiskt, i fjol var det väldiga problem på målvaktssidan. Nu har de en riktigt bra målvakt, om han nu håller för slutspel också. Det finns ju
vissa asterixer där också. Men statistiskt sett den här säsongen har han gjort det väldigt bra, och tanken var ju att Jack Campbell skulle komma in här på ett dyrt kontrakt och lösa en av hans målvaktsproblem. Nu är det alltså rookie Stuart Skinner istället, men sett till hur han har varit här, inte minst det här kalenderåret 2023, så är han given starter såklart. Ja. Och ett bra hopp för dem.
Å andra sidan har ju LA Kings också haft stora målvaktsproblem.
Ja.
De startade med, vad heter han som nu är i AHL?
Cal Peterson.
Ja, hans karriär i NHL tog ju i princip slut. Phoenix Copley tog över. Och så tradade de bort Jonathan Quick. Och nu har istället då Jonas Korpisalo, som har varit bra sedan han kom till LA. Men det är inte som att man darrar när man ser de namnen heller.
Nej, Korpisalo har ju varit direkt svag här i flera år i Columbus. Men den här säsongen stöttade han tillbaka och hade bra siffror i Columbus, trots att de har legat i absoluta botten av tabellen. Och här sen traden till LA Kings så är han ju 92%.
Ja, han kommer att starta den här serien.
Så är det.
Säkert.
Så är det.
Ja, men det finns så många moment i det här. Alltså, vi har världens två bästa offensiva centrar mot kanske två världens bästa defensiva centrar. Ja. Eller två av de bästa i alla fall i Kopitar och Danault.
Ja.
Vilken kamp det kommer att bli mellan de enheterna bara. Vem som liksom stångar ut varandra.
Precis, och det var det ju verkligen i fjol.
Ja, det var det.
Vi har ju pratat mycket om Conn McDavid. Inte så mycket om Leon Draisaitl, men för det är ju nämnvärt också att Leon Draisaitl, hans 128 poäng den här säsongen som helt hamnar i skuggan av Conor McDavids 153. Om vi skiter i McDavid så är det den bästa noteringen på 2000-talet ihop med Kucherovs 128 poäng 2019. Så det är nästan unheard of att göra 128 poäng på 2000-talet. Men Conor McDavid gör alltså ytterligare en 20 poäng.
Ja, jag sa ju det redan förra veckan att han skulle förmodligen vara största stjärnan i alla andra lag, utom möjligen Colorado då, med McKinnon. Men och det har de i samma lag, det är ju nästan orättvist.
Och
de visade ju båda två i fjol att de har hittat rätt liksom mentalitet i slutspelet. De brann ju för att vinna varenda jävla match liksom.
Verkligen, och de slutade alltså 1-2 även i slutspelets poängliga i fjol, trots att de inte ens gick till final.
Nej, just det.
Alltså McDavid gjorde mer än 2 poäng per match. Han gjorde 33 poäng på 16 matcher. Leon Draisaitl, hack i hell, 32 poäng. Och då var han alltså, han hade ju en fotledsskada. Så att han spelade i princip på en fot. Och var ändå så dominant, Leon Draisaitl. Och har faktiskt i karriären lite bättre poängsnitt i slutspelen än McDavid till och med.
Ja, det kommer att bli ett enormt fältslag. Men jag tror att Edmonton har lite plus och vinner med 4-3. Hemmaplansfördel blir avgörande i sista där.
Ja, ja exakt. Jag säger, och det här vill jag tillägga också för att understryka Ekholms betydelse. Sen han klev in då där vid trade deadline så har Edmonton tagit mest poäng i ligan. Mer än Boston.
Ja, de kommer in. De har ju avslutat med 8-9 raka.
Ja, precis. 18-2-1 är de med Ekholm i laget. Ja. Och de har ju slagit Kings här på slutet också. Faktum är att pre-Ekholm i Oilers så hade Kings vunnit båda matcherna mot Edmonton den här säsongen. Efteråt här alldeles nyligen alltså så har Edmonton slagit Kings två gånger om och bara släppt in ett mål i de matcherna.
Ja.
Så det känns som att de har lite mentalt övertag också när de klev in i den här serien. De vann i fjol och de har två raka segrar mot de här i sluttampen av grundserien också.
Ja, vad säger du då?
Jag säger 4-2 till Edmonton så att det tar slut lite snabbare det här året.
Okej, okay. Ja, jag säger 4-3. Jag hoppas på det också så jag får se, de spelar väldigt mycket.
Ja, just det.
Mm. Ja. Ja, sen har vi då Central. Där till slut Colorado Avalanche genom seger i den här sladdmatchen de hade i fredags passerade Dallas och vann Central. Sjua i sammanlagda tabellen får nu gå upp mot Seattle Kraken som ju var bästa wildcard-laget i väst och får framträda i sitt första slutspel redan andra säsongen i sin existens. Det är otroligt kul för dem.
Ja.
Men nu kan de hälsa hem.
Ja, det kanske är det samma sak då med Colorado i år som i fjol, att Daryl Sutters bevingade ord ska gälla ånyo.
Nej, jag vet inte. Jag tror inte de är riktigt lika bra, inte riktigt lika hungriga, men de är ju fruktansvärt bra. Trots att de nu då får klara sig utan... Vi fick ju tyvärr det tråkiga beskedet i fredags också då, att Gabriel Landeskog missar resten av säsongen. Det blir inget. Hans knä är för paj. Det låter inget bra på lång sikt heller riktigt. Man är lite oroande.
Ja, verkligen att det är så... Ja, att han inte fått ordning på det där alltså. Det hette ju där när han gjorde operationen i höstas att han skulle vara borta i 3 månader, sen kanske 4 månader, men slutspelet skulle inte vara något problem med. Men nu är det så, som du säger, det är klart att han missar hela, han kommer inte ens försöka komma tillbaka, utan det här är ett allvarligt problem som Colorado måste gå till grunden med liksom.
Ja, tråkigt, men jag tror att de är ju fortfarande väldigt bra, den här, alltså McKinnon och Rantanen är ju helt mördande.
De är mördande. De är faktiskt mördande på Boston-nivå. Ja, alltså under 2023 så är det bara Boston som har tagit mer poäng än Colorado. Dessförinnan, där i december, då var ju Colorado utanför slutspelet. De hade ju stora problem. Inte minst med målskyttet också. De gjorde ju inte ens speciellt mycket mål, men då var ju McKinnon skadad till exempel. De hade ju stora, stora skadeproblem då.
Ja. Ja. Alltså, de är... Nu... Har de ändå fått tillbaka de flesta och de viktigaste, allra viktigaste är McKinnon, Rantanen och McCarr skulle jag vilja påstå.
Även om McCarr är ett litet frågetecken ska jag säga också.
Ja, han har ju också, ja. Men Seattle då ska de ju, tycker jag, slå, inte kanske lätt, men ändå slå. För att Seattle, man får lite känslan så de är så otroligt nöjda och bara kommit dit. Medan ju Colorado inte kommer vara nöjda med något mindre än en ny titel.
Och för Colorado så är det ju nästan Boston-fiasko att åka ut i första rundan mot Seattle.
Ja.
Så är det ju.
Och Seattle har väldigt, i alla fall kollektivt, ingen erfarenhet av det här alls. Visserligen så har de har ett intressant lag så tillvida att vi har pratat om det. Att de har ju nästan 4, ingen första kedja, men 4 andra kedjor.
Ja, så kan man faktiskt hårdra det och säga.
Ja. Jag tror att det är ett hårt slag för dem att Burakovsky inte är med. De hade ju behövt hans målproduktion nu.
Ja.
Men han har ju opererats och det är mycket oklart om han alls kommer att kunna vara med heller.
Ja, han ledde ju interna poängligan när han gick sönder.
Ja.
Men däremot bredden som du är inne på, för att understryka det lite grann också. 13 spelare som har gjort just 13 mål eller fler.
Mm.
Medan Colorado har 8 spelare som gjort minst 13 mål. Så bredden är ju verkligen otroligt bra. Och tittar vi på, alltså, generellt sett, de har faktiskt gjort 4:e flest mål i hela NHL. Mm. Den här säsongen. Det är fler än Colorado.
Jared McKinn, 70 poäng, vinner interna poängligan. Det är inget namn som jättemånga så här, breda allmänheten har affischer på väggen av.
Nej, precis. Alltså, jag trodde ju på några sådana här genombrott i fjol redan, likt Vegas, när liksom William Karlsson blev en 43-målsskytter. Ja, men Riley Smith, Jonathan Marchessault och alla de här verkligen kom till rätta och fick sina stora genombrott. De har väl kommit nu retroaktivt ett år senare i Seattle. Alltså Jeremy McCann är ju ett lysande exempel. Vince Dunn, 64 poäng på backen.
Ja.
Vi har Daniel Sprong, den här holländske journeymanen som har varit studsat runt i några olika klubbar. Jag har 46 poäng den här säsongen.
Mm.
Matthew Beniers kommer in som rookie och vinner förmodligen Calder Trophy, gör nästan 60 poäng. Så att det finns ju lite alltså en bred spets, kanske inte så vass spets, men en bred spets i alla fall.
Ja. Men så har de Philip Grobauer och en Martin Jones som har varit skadad på slutet i kassen. Det duger ju inte.
Nej, det är det som är det stora problemet. Alltså, de är ju för dåliga. Det är det enda slutspelslaget här så vars båda.
Jag ska gå och bada.
Ja, precis. Jag har pratat för mycket med dig nu så jag börjar prata dalmål.
Säg det, bada.
Bada.
Ja, men... det tyckte min exfru var väldigt roligt en gång när jag sa att jag var sjuk och sa att jag ska bada pannan.
Ja.
Ja, det var en parentes. Ja, det kan du ta bort, tror jag.
Nej, det ska vara med. Ja, nej, men både Martin Jones och Philip Grobauer är de enda båda, ska jag säga då, målvakterna som båda ligger under 90% av slutspelslagen.
Ja.
Det håller ju inte. Däremot så alltså, kollektivt sett, Hackstols försvarsspel som jag var inne på redan i förra säsongen så hade de väldigt bra siffror då. Och det är samma sak i år. Alltså de släpper till färre skott från slottet till exempel än Colorado den här säsongen. Så hade de haft en bra målvakt i Seattle, då skulle de vara mycket mer potenta. Då tror jag till och med att de skulle hotat Kings, Edmonton och Vegas om första platsen där i divisionen. Mm. Det är så stort aber för dem att Grobauer och Jones är så pass dåliga. För att spelmässigt sett så tillhör de toppen.
Ja, men jag tror att Colorado vinner med 4-1.
Jag har sagt att Seattle får en seger till, 4-2.
Ja, jag tror de vinner en match hemma i Climate Pledge, så det blir ett jävla liv där.
Ja. Ja.
Ja. Men jag tror Colorado är för bra på det här för Seattle.
Ja, det tror jag. Det tror jag också. Och där vill jag slänga in Colorados målvakt. Jag tycker det är imponerande med Georgiev. Vi får se i slutspel här, men som visar i grundserien att han definitivt är en första keeper i NHL i den här goal saved above average-statistiken som jag brukar dra fram, där Ullmark och Sorokin har imponerat så enormt den här säsongen, bland många andra statistiska kategorier såklart. Så slutar Georgiev trea. Han borde ha släppt in 20 mål fler än vad han har gjort.
Ja, det var ett bra val av dem att satsa på honom.
Ja.
Ja. Men Seattle, de får gå och börda.
Och
så kan de läsa DD.
Ja, just det, ja.
Kommer du ihåg den? Dala Demokrater. Jag jobbar ju inte där, men det var ju vår konkurrent när jag jobbade där. Och det tycker vissa är roligt när vi säger DD.
DD. Ja.
DD.
Ja. Då ska vi till Big D nu då, apropå
det. Ja, Big D. Precis. Den sista serien vi ska prata om. Nu vart det väldigt snurrigt här med mina bada och DD. Jag ber om ursäkt.
Ja, men nu har vi varit igång i 70 minuter också.
Alltså. Ja, och jag har inte gjort något annat än skriva om det här hela helgen. Jag är alldeles yr i huvudet. Ja, det är en annan, tycker jag, ganska svår bedömd serie, och det är då Dallas Stars och Minnesota Wild. Det är tvåan och trean i Central. Där det ju är så att Dallas har imponerat väldigt mycket, nästan lite under radarn, tycker jag. De har fått ganska lite uppmärksamhet med tanke på hur bra de är, och de har ju liksom allt man ska ha. De har en fantastisk målvakt som var helt sjukt bra i slutspelet i fjol.
Ja.
Jake Otting gjorde några matcher då som hör till det absolut svettigaste jag sett i målvakt. Det var någon match som han räddade 65 skott eller vad det var.
Ja, det var lite så här Jonathan Quick, Kings dynastivibbar, eller Tim Thomas 2011, lite sådär.
Ja, det var helt galet. Och så har de en första kedja som är bara superstars. De har en back som är Norris Trophy-kaliber på i Heiskanen. Mm. Och de har bra bredd och djup och en väldigt erfaren coach i DeBoer.
Som har ju ett track record av att gå långt direkt. Alltså 2012 direkt i final med New Jersey. 2016 direkt i final med San Jose. Vegas, ja, tog över 2020 där, men direkt i final sin första hela säsong. Eller till konferensfinal med Vegas då 2021.
Och samtidigt då har vi Minnesota som har haft väldigt svårt att ta sig ur första rundan också. De går till slutspel, men det slutar nästan alltid i första rundan. Men nu har ju de också stärkt upp då, inte minst med svenskar. Så de känns ju ganska bra rustade för det här, och de har det märkte man ju när man var där. De har fått en jävla liksom, skjuts i stämningen. Det är väldigt medvind, känner man internt. De tror på sig själva och så. De har det.
Ja, det är det, det. Eller det.
Ja. Det, de har det.
Ja,
de har
precis.
Det. De har
ja.
Det där.
Ja. Ja, men ja, jag får ändå mer feeling för Dallas här, måste jag säga. Men det är klart, Minnesota är spännande. Och...
Jag tror kanske också, jag säger 4-3 och det kanske är att ge Minnesota en seger för mycket, jag vet inte.
Ja. Det är lite oroväckande tycker jag att Joel Eriksson Ek
ja, det är mycket
har varit
oroande.
Skadedrag med tanke på att Minnesota centerdjup inte är så imponerande i största allmänhet. Att då sakna Joel Eriksson Ek som jag tycker är deras bästa center, som är deras bästa matchup-center, som ja, i de här tre raka slutspelsuttågen i första rundan som de har, så han ändå varit ett utropstecken även i slutspel. Så att ja, det kan vara så att han kommer tillbaka relativt snabbt, men det är ändå ett synd att han kommer in i slutspelet med lite problem, för han blir otroligt viktig mot Dallas.
Ja, det verkar inte som att någon är med från start.
Nej, för han ska ju gå upp mot den här första kedjan i Dallas med all sannolikhet.
Ja, men ja, han har ju tränat på egen hand så sent som idag.
Ja.
Och då kommer man inte att spela första match.
Nej. Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. Jag fick faktiskt ett mejl här från Jonathan Knape som tyckte att vi inte varit tillräckligt positiva till Dallas, så som du är inne på här, att de har smugit lite i vassen.
Ja, nej, jag håller med om det. Men det är, vi vet, svenskarna har ju inte, Nils Lundqvist var med i början, men har inte han platsar inte nu.
Ja, Jakob Pettersson skickades till San Jose.
Fredrik Olofsson är med emellanåt.
Ja.
Och man tappar ju lite då, men absolut, de är ruskigt bra.
Ja. Knape konstaterar då och vill att vi ska nämna, vilket jag tycker absolut vi ska göra, att inget annat lag har en topp 10-spelare när det kommer till räddningsprocent, Ottinger, när det kommer till backpoäng, Heiskanen, när det kommer till forwardspoäng, Robertson, eller när det kommer till rookiepoäng, Wyatt Johnston, som gjorde 41 poäng som rookie.
Ja, nej, visst.
Så det är väldigt bredd. Och som du säger, första scenen där, den som har spelat mest minuter ihop i hela NHL den här säsongen med Pavelski, Hintz och Robertson. 109 poäng, det är, men det är ju sånt match i matchen också. Så det är ju Bjurman against the world här. I och med att det är Kaprizov mot Robertson.
Ja.
Och så har vi då en kedja där med Seguin, Marchment och Max Domi. Den är inte så dum. Och så har vi Wyatt Johnston och Jamie Benn. Och Evgeni Dadonov, alltså sen Wyatt Johnston kom in, så har han fått en ruggig fart på Jamie Benn också. Han gjorde ju nästan 80 poäng den säsongen, Jamie Benn. Han som slutförklarades nästan här i fjol.
Ja, ja, nej, men det lutar väl åt att Dallas vinner här. Men ja. Som sagt, om man varit nära den där stämningen i Minnesota, så blir man blir lite tagen av den. Och de har ju målvakter där också som... Vi får ju se då. Egentligen är det Gustafsson som borde starta, men jag gissar att de kör på Flower.
Jag läste precis att enligt Michael Russo, eller Russo, det är väl han man får lita mest på. Mr. Minnesota Reporter som kallar dig för, vad var det nu?
Ja, det var något.
Det var ett väldigt vackert.
Hedersamt i alla fall.
Ja, precis. Han tror att det blir Filip som startar.
Okay.
Före Flower. Sen är det väl så att när han förlorar en match så blir det väl lätt att kasta in Flurry direkt.
Ja.
De kommer säkert båda stå i den här serien. Men jag säger, oj vad jag har tagit i här serien nu. Jag har skrivit 4-1 till Dallas.
Oj. Hopp. Ja, det tog skruv det där från din läsare.
Nej, men jag vill säga också, innan jag fick det här mejlet så var jag med i Sportbladet Daily. Den här dagliga podden som Sportbladet har, och de hade NHL-fokus här för ett par dagar sedan. Och jag var med och babblade på. Och då fick jag frågan, vilken är slutspelets stora dark horse? Och då slog jag fast Dallas just av tidigare nämnda anledningen här med bredden och spetsen, att de är så pass bra i samtliga lagdelar.
Ja, vi får se. Jag säger 4 till Dallas, du säger 4-1. We'll see.
We'll see, ja. Ja.
Ja. Ja, det var det. Nu vet ni hur det kommer att gå.
Ja, precis. Eller tvärtom kanske.
Ja.
Ja, vi får se hur många rätt vi prickar in. Jag tycker att vi brukar sätta i snitt, nu går jag på magkänsla här, men det känns som att vi brukar sätta typ 5 av 8 kanske.
Ja. Ja, jag törs inte lova någonting om det. Jag bara försöker. Något ska man säga.
Ja, precis. Ni får gärna vara med i NHL-bloggens Bracket Challenge.
Ja, precis. Den kan man hitta i bloggen. Och överhuvudtaget ska man vara med i bloggen i kommentatorspåret när det brakar loss nu.
Precis, för nu kommer det intensifieras ytterligare där också ju
Verkligen.
Precis, och som sagt, anmäl er till Bracket Challenge där på NHLs hemsida via NHL-bloggens egen liga då. Och utmana oss. Jag brukar landa på plats 276 eller något sånt där. Så att ni kommer slå oss.
Ja.
Så är det.
Yes, men då säger vi så.
Ja, vi säger så. Och så får vi se när nästa avsnitt blir av. Det är, om det blir redan i veckan som kommer eller om det blir typ måndag nästa vecka. Vi slår inte fast någonting denna gång. Men
nej, vi får se när vi får tid och när det pockar på.
Ja, precis. Vi hoppar in här under första rundan och analyserar mitt i den första intrycken. Men vilken dag det blir, det återstår att se.
Ja, men då säger vi ha en underbar start på första rundan och så hörs vi snart.
Ja, men verkligen så. Tack för att ni har lyssnat på oss och njut av slutspelshockey nu. Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.